Ja, det här är Paulus. Jag träffade honom på en resa nyligen genom cybervärlden. Ja. Och jag har tuggat på det här lite grann med vad man ser av Paulus när man läser Filipperbrevet. För två veckor sedan predikade jag en text ur Filipperbrevet, själva inledningsbönen där, och gav lite bakgrund. Och när jag läser det här brevet gång på gång under några veckor så märker man det att man ser väldigt mycket av Paulus som person. Som Herrens tjänare i det han skriver till Filipperna. Det är som ungefär så här, att den här mannen då, som inte är Paulus, tittar in, han vänder sig egentligen emot åhörarskara. Han skriver till Filipperna, församling Filippi. Och samtidigt så speglas hans ansikte i spegeln till oss som läser det här brevet, liksom i andra hand. Paulus blir ett föredöme, och det kan man gott säga att han är, för att han själv vill vara ett föredöme. Ta mig till föredöme, skriver han i Filipperbrevet 3:17. Allesammans. Och se på dem som lever efter det exempel jag har gett er. Alltså han uppmanar sina läsare att ta honom själv till föredöme. Vi kan backa här. Och sen också i 4:9 här. Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Så han uppmanar oss, eller sina läsare, att följa honom och lyssna på honom. Jag gav en bakgrund förra gången jag predikade för ett par veckor sedan, och jag har bara tagit några korta glimtar från bakgrunden och bygga på lite grann kring det först. Paulus besökte församlingen Filippi under sin andra missionsresa omkring 50 efter Kristus. Han har varit på möte i Jerusalem med apostlarna där om det här med hur man skulle förhålla sig som hedning till den judiska lagen. Han får hem till församlingen Antiochia, som var hans hemförsamling, och där han jobbade som profet och lärare. Och sen gav han sig ut med några kamrater på sin andra missionsresa. Ledd av anden, men också stoppad av anden, tills han kom till Troas. I Troas fick han en syn, en makedonisk man som sa: kom över hit och hjälp oss. Och då reste de genast till Makedonien, som är i Grekland idag. Och den första platsen de verkade på var Filippi. Filippi som stad är inte mycket kvar av idag. Men det var en viktig stad på den tiden. Det var en romersk koloni med soldater, med romerskt levnadssätt, med mycket av romersk kultur och stadsliv. Och det var inte mycket till judisk närvaro. Men det byggdes upp en församling snart med Paulus och hans medarbetare, som var en hela kristen församling, kan man anta. Sen kom Paulus tillbaka dit vid en senare resa, några år senare. Men under de här 10 åren som då har gått mellan hans första besök och församlingsgrundande, så har han haft kontakt med församlingen på olika sätt. Och nu sitter han i Rom, inte i den här fängelsehålan, för den här bilden är inte så korrekt, men han var i husarrest. Och där i fängelset, i arresten i Rom, väntar han ju på att möta kejsaren och få sin dom, en dödsdom eller en friande dom. Och i den här situationen så skriver han då det här brevet till församlingen i Filippi. Och en kontaktperson här är Epafras. Nej, inte den där. Epafroditos kallas den här. Epafroditos. Som kommer till Paulus ifrån församlingen i Filippi som sändebud. Och har med sig kanske pengar och lite andra grejer. för att hjälpa Paulus i hans läge där. Och Paulus säger så här: jag har fullt upp nu av allt när jag genom Epafroditos har fått det som ni skickade mig. Alltså han tackar och är nöjd med vad han fick från församlingen Filippi genom Epafroditos. Men allt var inte frid och fröjd, utan Epafroditos har längtat efter er alla och varit olycklig över att ni hörde att han hade blivit sjuk. Och sjuk var han verkligen, nära döden. Men Gud förbarmade sig över honom. Alltså, det här sändebudet hade nästan dött på sin resa till Paulus. Men nu var han bättre. Och sen kommer det här också om att han åker tillbaka till Paulus sen. Han skickar tillbaka, på väg tillbaka, kanske med det här brevet, Filippibrevet, för att då hålla kontakten med församlingen Filippi. Filippi och Rom, det var ju en del av samma rike och så, men det var inte så här självklart enkelt med kontakterna på den här tiden. Filippi låg vid stora landsvägen via Ignatia, och det tog kanske 4 veckor i snabbaste fall att ta sig till Rom. Först till albanska kusten, som heter Albanien idag, vid Medelhavet, Adriatiska havet. Och sen med båt över till Stövelklacken, Brindisium. Och sen via Appia upp till Rom. En resa på 122 mil faktiskt, plus båtresan. Bra väg var det jämförelsevis, men en normal vandring tog nog uppemot 2 månader. Fortare man red eller åkte hästkärra. Vad ser man då av Paulus? Hur speglas Paulus i det här med Epafroditos och besöket? Man ser att Paulus är förnöjsam och glad. Han är tacksam för den hjälp han har fått i Filipperna. Man ser också att Paulus tänker på Filipperna och omsorg om dem och undrar hur de har det. Men också om Epafroditos, hans hälsa och det här besöket. Och väldigt stor uppskattning av Epafroditos, men var en ung man kanske. Kallar han för medarbetare. Medkämpe. Tänk dig den gamle Paulus i Rom. På besök av en grekisk missionär från Filippi. Kallar han för medarbetare, medkämpe. Och man ser också de här kärleksfulla kontakterna mellan Paulus och församlingarna. Fast han var långt borta och fast han själv var nog med egna bekymmer, så finns ändå en kärlek och en omsorg. En annan som var med Paulus där i Rom var Timoteus. Det här är en bättre bild egentligen, för det här är mer som en vanlig husarrest. En soldat var ju med där, fast han var fastkedjad, Paulus, under de 2 åren med en romersk soldat, för säkerhets skull. Men annars hade han ju ganska bra. Han kunde ju ta emot besökare och han kunde ju liksom läsa böcker och fick folk att serva honom en hel del. Och Timoteus är ju med som medförfattare. Från Paulus, det är 2 från där, men det är bara 1 från. Från Paulus och Timoteus till Filippi. Och jag skriver den fram i 2:19. Herre Jesus, ger mig hopp om att snart kunna skicka Timoteus till er så att jag kan få nyheter om er och vara vid gott mod även jag. Alltså han planerar att skicka Timoteus till församlingen i Filippi för att hjälpa dem i deras situation där. Ja, vad ser vi i spegeln här av Paulus? Den här verserna, den här situationen. Paulus är ingen ensam varg. Han är teamarbetare. Han har medarbetare omkring sig på sina resor. Han är beroende av andra. Jag satt och funderade i morse här lite grann på hur en höjdare i Sverige skulle skriva ett brev och ha en sekreterare bredvid sig. Skulle han eller hon skriva från och ta med sig sekreterarens namn? Jag är inte säker på det. Alltså, Timoteus var en yngre man, men var ju väldigt nära Paulus, nära medarbetare, och var säkert också delaktig i det här brevet, inte bara som sekreterare, men också med tankar och med reaktioner, kanske förslag, jag vet inte. Och det andra man ser här också av Paulus i spegeln är ju att han längtar efter nyheter från församlingen i Filippi. Man ska tycka att han är nog bekymmer själv egentligen med sin situation och sin framtid. Och det här med att möta kejsaren kanske så småningom, en knepig kejsare. Nej, han bekymmer sig över församlingen. Han har nyheter från dem. Han vill veta hur de har det. Och därför skickar han sin nära vän och medarbetare till dem. Och det var ju problem med församlingen i Filippi. Det hade jag uppe lite förra gången när jag predikade. Det var oenighet i församlingen och det var villolära i församlingen. Och det märks väldigt väl i den här förbönen. Och jag slutade förra gången med två minnesverser som jag tror att vi kan ta med idag också, tänkte jag. Som handlar om enighet och om vår tro. För det verkar så när man läser brevet noga att det var alltså villolärare i församlingen som hade en felaktig undervisning om frälsningen, försoningen. Är det genom gärningar, laggärningar man blir frälst? Eller är det genom Jesu nåd, Jesu död på korset? Och det här skapar väl spänningar och oenighet i ledningen i församlingen, men också i församlingskroppen. Och de här två verserna då från första Petri brev är ju en påminnelse för oss idag också om hur vi ska leva i församlingen. Till sist, ni ska alla leva i endräkt och inbördes förståelse, i broderskärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. Och i Efesierbrevet skriver Paulus så här, 1:7-8. I Jesus Kristus och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Och det här att kunna sen dopgudstjänst söndag kunna och peka på det, att vår frälsning har inte med våra hjärnor att göra utan med Jesu försoningsstöd på Golgata. Lite mer om vad man kan se i spegeln då. Paulus älskar församlingen. Han skriver: jag har ju er i mitt hjärta. Och Gud kan vittna om att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet, kärlek och ömhet i församlingen i Filippi. Alltså 1:7 och 1:8. Och sen i 4:1 står det så här. Och det är en fantastisk vers. Stå därför fasta i Herren, mina kära bröder, som jag älskar och längtar efter. Och sen beskriver han dem så här. Ni som är min glädje och min segerkrans. Hur kan det vara hans segerkrans? På något sätt är församlingen, inte bara Filippi, men församlingen i stort, det Paulus arbetar för, som han ger sitt liv för och som han vill se också med i slutfrälsningen i himlen. Att vännerna i Filippi och de andra församlingarna finns med. Och det är målet för Paulus arbete. De blir hans segerkrans. Inte bara hans kärlek, hans glädje, men hans segerkrans. En annan sak man ser när man läser Filipperbrevet om Paulus i spegeln, så är det han bryr sig om församlingen. Han tackar Gud för församlingen, det tog han upp förra gången, och han ber för församlingen. Alltid. Kommer med. För alla i församlingen, inte bara de som gillar honom, utan för alla i församlingen. Och alltid och ständigt, när han är där och när han är på resa och när han sitter i arrest i Rom. Ända sedan han först mötte dem där och grundade församlingen 10 år tidigare ungefär, så har han bett för dem och brytt sig om dem och tänkt på dem. Han prioriterar församlingen och han överger inte församlingen. Alltså, det här brevet är ju så häpnadsväckande personligt. Paulus sitter där i sin arrest i Rom och vet inte vad som händer, kommer att hända. Han har levt ett ganska långt liv. Han är väl kanske 60-årsåldern. Han har kämpat länge för Guds rike. Han har gjort väldigt mycket, sett väldiga framgångar. Och är ganska trött och lite kanske uppgiven. Och så skriver han så här: jag slits åt båda hållen. Alltså, bästa vore för mig att vara hos Jesus och slippa leva längre. Jag har gjort mitt, jag är färdig. Jag slits åt båda hållen, säger han. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore det allra bästa. Men för er skull är det viktigt att jag lever kvar här för att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Här ser vi ju i spegeln hur Paulus verkligen prioriterar församlingen framför sina egna intressen och önskningar. Han är redo att lämna jordelivet. Det vore det allra bästa för honom. Men Filipperna behöver honom fortfarande. Och Paulus tänker göra allt han kan för att hjälpa dem. Och ta hand om, hjälpa med de problem de har haft och få allt att bli rätt igen. Det tredje stora som jag tycker man ser när man läser i Filipperbrevet om Paulus och spegelen av honom, att han har rätt perspektiv på tillvaron. Och det han har är inte sitt perspektiv, utan Guds rikes perspektiv. I kapitel 1, vers 21 kommer den här kända versen. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning. Vilken bekännelse. Livet är Kristus och döden en vinning. När man kommer upp i min ålder tänker man ju det på döden. Alltså, det gör man faktiskt. Det blir kanske mer och mer. Och det är inte så många av oss som kan ha den här bekännelsen. För att det är lite, kan läsa den och vi kan säga wow. Men att ha det i sitt hjärta. Att livet här på jorden är Kristus. Men döden är inte ett tragiskt slut, utan det är en vinning. Det är något ännu bättre. Och sen i tredje kapitlet, när han liksom försvarar sig och det här med tron, så skriver han så här. Och bakgrunden är då hans egen historia som jude, som en man av Benjamins släkt, som en farisé, rabbi, högstuderad, rättrogen, lagisk, framgångsrik. Allt det räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt. Kunskapen om min Herre Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra, alltså hans bakgrund, hans lärdom, hans framgångar, hans religion, hans lagtrohet, allt det har förlorat sin värde för mig. Jag kastar det på sophögen, det är det här ordet som vi läste här i inledningen. Sophögen. För att vinna Kristus och få leva i honom. Och sen 20 versen samma kapitel. Vårt hemland är himlen. Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss. Herren Jesus Kristus. Alltså Paulus perspektiv är Guds rikes perspektiv. Och därför att han har det perspektivet, det får konsekvenser för hans liv. Om man har, som Paulus, Guds rikes perspektiv på sin tillvaro, så jag ser om jag får in den. Blir man en förkunnare, en vittne. Det ser man även i fängelse, i arresten i Rom här, Paulus berättar. Alltså det är en konsekvens av Gudsrikets perspektivet i Paulus liv är att han blir en förkunnare. Oavsett yttre omständigheter. Jag kan komma rätt här också, det är bättre där. Så. Från Filipperbrevet 1:12-14. De här verserna följer ju då det vi läste förra gången. Jag vill att ni ska veta, bröder, att det som hänt mig, alltså det här med fångenskapen och allt det här, snarast har fört evangeliet framåt. Fört evangeliet framåt. Det har nu blivit klart för hela pretoriet och för alla andra också att det är för Kristi skull som jag sitter fången. Och de flesta av bröderna har genom min fångenskap stärkt sin tro på Herren. Tänker det? Så att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt än förut. Alltså, Paulus är begränsad rent fysiskt. Han kan skriva brev, han kan be, han kan lovsjunga där. Men han kan också vittna för de som kommer dit. Och berätta och stärka dem i tron. Förklara för de här besökarna från de judiska ledarna som var där i början. Och förklara varför han sitter i fångenskap. Alltså, själva vittnesbördet, själva förkunnelsen blir en del av hans tillvaro. Vare sig han är i frihet eller sitter begränsad i husarrest. Det andra en konsekvens av Gudsrikets perspektivet i Paulus liv är att han strävar vidare efter helgelse. Efter att själv utvecklas. Och det här har slagit mig väldigt, väldigt starkt när jag läst de här texterna nu under de här veckorna som ligger bakom. Alltså, han är inte färdig. Utan han kan skriva så här. Efter en lång och trogen tjänst i Guds rike kan skriva så här. Jag vill lära känna Kristus, skriver han. Tänker det, en gammal kämpe. 3:10. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Och dela hans lidanden. Genom att bli lik honom i en död som hans. Och fortsättningen där, som jag också läst idag. Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det. När nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Han vill gripa mer av Jesus. Kristus i greppet. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand. Men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig. Och sträcker mig mot det som ligger framför mig. Och löper mot målet för att vinna det pris där uppe. Som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Alltså spegeln här är ju att Paulus inte är färdig. Fast han har skrivit Thessalonikerbreven, Galaterbrevet, Romarbrevet, Korinthierbreven. Och nu skriver Filipperbrevet och kanske samtidigt då Efesierbrevet och Kolosserbrevet. Så är Paulus inte färdig. Han har mera kunskap om Jesus. Han har mera kraft i tjänsten för Jesus. Han vill bli mer lik Jesus. Han vill löpa vidare på vägen mot Jesus. Och han sträcker sig framåt för att komma vidare. I helgelse, i tjänst, i förståelse, kunskap. Det här är en följd, en konsekvens av att han har rätt perspektiv, Gudsrikes perspektivet på livet. Man har sett mycket av Paulus här. Det är nästan som man blir lite mörkrädd. Och nu kan man fråga sig, vi då? Vi då? Och det första man måste säga, jag tror jag vill säga det, har inte med så mycket med det här texten att göra, men det är mer ett faktum. Och det är att vi alla föredömen. Vare sig vi vill inte så är vi föredömen. Det finns ju ett talesätt som är väldigt vanligt faktiskt. Gör som jag säger, inte som jag gör. Och det där är ju alltså helt nonsens alltså. Totalt nonsens. Så fungerar inte livet. Folk lyssnar inte på vad du säger. De ser på vad du gör, hur du lever. Och om det är sant, och det är det, då måste det vara bättre att vara gott för dem än att vara dåligt för dem. Det är ju en ganska logisk konsekvens. Och vi kan lära oss då av Paulus. Det är inte Paulus på den här bilden nu, men en annan person. Men vi kan lära oss av Paulus att bli ett bättre föredöme. Bli bättre föredömen genom den här läsningen av Filipperbrevet. Och det första jag vill fråga oss då är, bryr vi oss? Vi har ju ett motto i vår tid som jag har blivit väldigt, väldigt använt. Och det är ju, alla tänker på sig. Det är bara jag som tänker på mig. Men så leder inte Paulus. Och så leder inte Jesus. En Jesu lärjunge, det här är en bild på Jesus och Marta och Maria. Men en Jesu lärjunge, de är ju lärjungar. De sätter andra för sig själv. Som Paulus gjorde. Han satt i fängelset. Den andra frågan är, var har vi vårt hemland? Paulus hade sitt hemland i himlen. Och från himlen väntade han sin räddning och frälsning. Var har vi vårt hemland? Ja, en del är väldigt lokalpatrioter. Har man en lund som vårt hemort, och det är vi bor ju här, men i alla fall närheten. Eller vi har kanske Eksjö kommun. Eller vi har Småland, kända smålänningar. Särskilt vi pendlar från Rumskullahållet, från Hansianån här, Silvån. Eller vi känner att vi är svenska i alla fall, va? Eller en del av oss är väldigt frigjorda och vi tänker att vi är ju Europamedlemmar, medborgare. Eller vi är en del av världen, FN och det som FN står för. Och andra är mer kanske kring det här med att vi bor på jorden, vi tar hand om jorden och klimatet och omsorg om den här skapelsen och så. Men det Paulus hade, det var ju Guds rike som var hans hemland. Och det här avslöjas i hur vi lever våra liv. Alltså, det märks, kommer märkas på oss om vi har himlen som hemland eller om vi har Småland som hemland. I våra hjärta menar jag alltså. Vi kan bo i Småland, men i våra hjärtan har vi ett annat hemland. Och det är Guds rike, det är himlen. En tredje sån här fråga är vi framme? Är vi framme? Paulus var inte framme, men är vi framme? Och det finns en väldigt frädisk försäkran som jag har hört ända sedan jag var ung. Och det är länge sedan. Och det är, du duger som du är. Och det är ju sant när det gäller att få komma in i Guds rike, att bli frälst. Det är helt sant. Du behöver inte förtjäna någon frälsning. Du kom som du är. Du duger som du är. Men det stämmer inte när det gäller det kristna livet. Har aldrig gjort. För vi som kristna, vi gör som Paulus. Vi sträcker oss mot det som ligger framför. Vi är inte nöjda med vad vi är, utan vi vill framåt. Vi löper mot målet. Vi står inte och stampar, utan vi löper framåt. Vi vill lära känna Kristus ännu mer. Vi vill uppleva krafter från hans uppståndelse ännu starkare. Vi vill bli mer och mer lika Kristus. Vi har ännu inte blivit fullkomliga. Det fanns en bönekör som var väldigt vanlig när jag var yngre i våra församlingar. Som lyder så här. Mer, mera av Jesus. Jag vet inte om ni kan den. Mer, mera av Jesus. Mer, mera av Jesus. Mer av hans kärlek, hjärtat, giv. Mer av hans kraft i vardagsliv. Mer, mera av Jesus. Mer, mera av Jesus. Mer av hans kärlek, hjärtat, giv. Mer av hans kraft i vardagsliv. Mer, mer, mer. Och vi har ännu inte vunnit det pris som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Alltså, vi har inte framme än. Vi kan släcka ner där. Och jag tror att den här typen av tema är ju väldigt... För en predikan är väldigt jobbig egentligen. Därför att den drabbar oss alla. Var vi än finns på vandringen. Vare sig vi är i början på en vandring som Abbas här. Eller vi är i slutet av en vandring som Paulus var. Eller var ju inte egentligen, men han trodde han var det. Eller en del av oss som inte är äldre har varit med länge i Guds rike. Alla var vi än finns på den här vägen mot målet drabbas jag av den här predikan, av sådana här ämne, sådana här teman. Och jag tror att tanken med den här predikan, eller med det jag har liksom funderat över, är ju inte att döma någon av oss. Det vill inte Paulus heller göra med sådana här brev. Han vill ju hjälpa då folk, och hjälpa sig själv och hjälpa andra att förstå. Att se tydligare vad det innebär att tillhöra Guds rike. Att tydligare förstå vad det innebär att tjäna Gud, att leva ett kristet liv här i världen. Att ha rätt prioriteringar. Och det kan man alltid justera, var man än finns på den här vandringen emot målet. Herre, vi tackar dig för att det finns föredömen. Att det finns goda föredömen. Och vi ber här att vi ska vara bättre föredömen än vi har varit. Det är mig och alla här i den här salen. Herre, vi behöver bli mer lika dig. Vi behöver få mer kraft i våra liv. Mer större frimodighet. Större fokus. Rätt perspektiv. Vi behöver mer kärlek, mer omsorg. Mer Guds rike i våra liv, Herre. Rör vi våra hjärtan. Rör vi vår vilja. Ta hand om vår längtan. Var med oss, jag ber, i veckan som ligger framför. I Jesu namn. Amen.